Ja, och det här är alltså på Peterbatt och vi fortsätter med den här sändningen på webben. Och då är vi inne på och försöker luska lite kring lösningar. Och en av dem som är här på plats är Ida Djanovic som själv kom som flykting, flydde den etniska rensningen i forna Jugoslavien. Idag jobbar på Kista folkhögskola bland annat med detta. Berätta vad du tänker nu efter att ha hört 2 timmar om det här ämnet.
Jag har mycket att säga som vanligt. Jag är ganska pratsam människa. Men det som jag har att säga det är denna konkreta. Hur vi kan jobba mot extremism. Hur vi kan ställa oss mot de människorna som vill göra oss illa, våra barn i första hand. Att ta från oss, att hjärntvätta, att omvända till sina egna soldater. Och det är att döda oss levande.
Vad menar du med det?
Jag menar alltså det finns inte någonting värre än att man tar från oss våra barn, ungdomar som ska omvändas till denna extrema tanke, extrema synen på livet och världen och bli IS-anhängare och att bli IS-soldater som ska spränga sig i luften, som ska gå ut och göra andra människor illa, helt oskyldiga människor. Och det är att döda oss som föräldrar levande.
Mm. Hur jobbar du med detta? Eller ni på Kista folkhögskola?
På Kista folkhögskola har vi börjat med ett projekt där vi vill parallellt jobba mot islamisk extremism eller extremism bland muslimer, men parallellt med detta mot muslimhatet och islamofobi. Eftersom det,
kan ni verkligen hålla 2 tankar i huvudet samtidigt?
Det är jättesvårt, Alexandra. Det är jättesvårt.
Ja, det är verkligen...
det är någonting att slita sig mellan 2 sidor. 2 väldigt starka extrema sidor. Och på ena sida slåss man mot muslimhatare och på andra sida mot extrema muslimer. Men det som är väldigt specifikt när man står mitt emellan, det är att de är likadana.
Vad menar du med det?
Likadana. Så de på både denna muslimhatet, muslimhatare och extrema muslimer, hela tiden de bollar med varandra sina argument, teori om vad islam är och allt annat. De säger absolut likadana saker. Det som säger IS eller de extrema muslimer, det finns olika nyanser av extrema muslimer, det är inte bara IS, det är olika nyanser. Det som de definierar oss, vad islam är, muslimhatare bekräftar automatiskt, jo, det är rätt. Islam är det som IS säger, inte som jag säger. Jag är muslim också, från Bosnien.
Mm. Ja. Vi har här, du kan presentera dig från publiken, berätta.
Mitt namn är Lisa Ahmadi och jag själv kom 2 år sedan till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.
Från
Afghanistan. Uppvuxen i Iran. Ja, och har grundat ensamkommandes förbund. Och
hur gammal är du?
Nu, 18. Mm.
Vad vill du säga? Eller vill du ställa en fråga? Eller
ja,
du...
alltså, för mig det blir väldigt sån paradoxalt på sätt och vis. Liksom. När vi är där nere så blir det så här. Nej, men det är västvärlden som skapar krig hos oss. Afghanistan, Irak och på så sätt vill de hämta deras resurser för att kunna finansiera deras skit i andra länder. Liksom. Förlåt min retorik. Och när vi kommer hit så blir vi kategoriserade till rasism eller som terrorister så fort någon muslim gör någonting. Men det var terrorattack. Men i Trollhättan i Norge, sånt som är riktigt terrorattack, men han var kanske psykiskt sjuk eller något annat. Men alltså, ursäkta, men höll käften liksom. Vadå? Var psykiskt sjuk? Alltså, det är ju trams.
Du har lärt dig så bra svenska på 2 år att säga håll käften, skit.
Eller hur? Ibland måste man vara normbrytare, eller?
Eller hur, precis. Normbrytare.
Och det vill jag säga är att media upplyser bara den dåliga exemplar av muslimer, en ung muslim. När jag presenterar mig, var är du från? Jag är från Afghanistan. Nej, det stämmer inte. Du är kanske från Sydkorea. Jag måste
Sydkorea tror
jag. Jag vet inte, ja.
Det... Men det är bara för att du är snygg. De tror inte att det finns några snygga.
Alexandra Pascalide tror jag är snygg, tack. Men det är så, alltså, jag måste identifiera mig för att jag är ju muslim, ung och stolt. Och lite liberaltänkande, inte politisk, men ändå.
Hur menar du då? Inte politiskt, men...
Ja, det är en diskussion sen. Men nej, alltså, media, gärna, snälla, inte P1-debatt, då ska jag inte kritisera det. Men allt annat måste vara lite mer empatisk mot de muslimerna. Inte bara så fort händer något i Paris. Åh, shit, nu alla byter deras Facebook-sidan till fransk...
Flagga.
Bra, men... Dagligen dör barn i Afghanistan, Irak, Syrien. Varför ingen bryr sig om detta? Det är min fråga. Upplysa detta. Normalisera inte rasismen och terrorismen på en konstruktiv sätt. Det är ju icke acceptabelt hos mig.
Tack så mycket, säger vi. Man får applådera. Varsågoda. Då ska vi se, vi har en fråga från publiken här, eller en åsikt. Hej, vad heter du?
Jag heter Sherzad.
Hej.
Jag är här, jag har kommit från ett sargat land som är sönderslagen. Ursprungligen är från ett folkgrupp som är på väg att utrotas ur kartan. Vi ska snart vara utan, vad säger vi, namn.
Vad heter ni? Vilken folkgrupp är det?
Ja, men det är så kallade assyrier, syrianer, kaldeer som...
Just det.
Ja, ni vet vad jag pratar
absolut,
om.
Absolut, vi vet precis.
Jag vill säga en sak. Jag kom till Sverige 1990. Jag har bott i Sverige i 25 år. Under 25, de här 25 år bodde jag först i Bollnäs, Söderhamn.
Ja, berätta just, inte nu om hela ditt liv i Sverige.
Jag flyttade till Husby. Det är ju ett område som är känt till det svenska folket. Bodde där från 1993 till 2000. Mm. Eller... Ja, 1900...
Men det gör ingenting. Ja. Vad vill du komma
men
till?
Jag vill säga en sak. Till 2010, inte 2000. 17 år.
Men skit i åren.
Ja, men jag skrev ett brev till ytterstadsbyråd som var moderat i förra regeringen. Angående det här som sker i Husby. Då fick jag ett svar som knappt bli övertygad. Ingen, ett barn kan bli övertygad om att jag protesterade för att de var på väg att bygga en moské i centrumet. Då sa jag till att det är ju ni skapar det här samhället som separerar folk ifrån varandra. Det är det första. Det andra vill jag bara säga snabbt.
Vänta, jag måste förstå det rätt, kompis. Mm. Du motsatte dig ett moskébyggande för du tycker att bygga en moské är att splittra samhället.
Yes.
Ja, det var det första. Ja, det andra?
Det andra, det är så kallade de här moské eller säger vi islamiska kulturcentrum. De är centrum som har rekryterat i terroristerna som krigar just nu i Syrien.
Så du menar att man inte borde få bygga moskéer för att där rekryteras?
Vad säger ni om att tillåta ha en dagis som tillhör ett folkgrupp i samhället i ett område som Husby till exempel? Ja. Vad betyder det?
Men det finns ju friskolor är lagliga i Sverige.
Man får
ju
friskolor, men vi ska inte separera folk på det sättet. Jag bara vill säga, jag flyttade 93, då var jag tre familjer invandrare bodde där. Det var bara tre familjer.
Ja,
i 2010 det fanns inga svenska familjer där kvar.
Just det.
Vad det betyder det här? Vem är ansvarig för det?
Det är ett stort problem. Det är jättebra att du tar upp den här frågan. Vem vill svara på det här av dem som är... Ida, snabbt svar. Snabbt.
Jag vill säga till dig bara, som Alexandra säger, kompis. Jag tycker att om vi inte bygger upp moskéer, då ställer du direkt de människorna utanför. Glöm inte att de som rekryteras, de som åker ut till Syrien som krigare, de som är mest extrema, de finns inte i moskéer. De är alltid utanför. De är oftast de människorna från Osama bin Laden till de mest kända namn, de är alltid utanför.
Ja, tack så mycket. Det finns säkert flera som... Varsågod, du kanske kan svara, Ibrahim Borale, som jobbar nära imamer och moskéer.
Jag tycker att just de här polariseringarna som vi ser nu, assyrier och syrianer kan bygga kyrkor men inte muslimer i Sverige. Är det det du menar? Vi har ju en kyrka i Tensta nu som hägs av assyrier och syrianer, så att det blir att vi ska kollidera varandra hela tiden.
Det spelar ingen roll om det är moské eller en kyrka. Men jag pratar om segregering.
Okej, okay, precis. Han talar om segregeringen. Men vänta, håller du med om... Borde man få bygga kyrkor eller inte kyrkor heller?
Spelar ingen roll. Jag pratar om
segregationen. Ny fråga från publiken har vi här. Hej, vi har flera stycken. Vilken härlig aktiv publik. Varsågod.
Och är psykiatriker och känner väl till hur det är med psykisk ohälsa. Har en fråga till ni som jobbar på Järvafältet. Vad finns i ert nätverk? Presenterar ni er för psykiatrin, barnpsykiatrin, med nätverk, hjälptelefoner? För där kan man säkert också fånga upp dem som börjar få farliga tankar.
Ja, tack. En liten snabb reaktion på detta. Varsågod.
Absolut. Vi gör det verkligen genom en nationella samordnaren Mona Sahlins kansli. Fick vi veta att en studie som man har gjort i Holland, Den Haag, i staden Den Haag, jämför som vår Göteborg i Sverige, att det är många, 50-70% av dem som åkte därifrån hade psykiska problem.
De hade psykiska problem?
Absolut, de hade haft kontakt med psykiatrin tidigare. Därför har vi nu med socialpsykiatrin i Rinkeby-Kista och vi och nationella samordnaren jobbar nära med Järvapsykiatrin, och de har fått nu från landstinget att de kan agera i hela Stockholms län. Och nu har vi byggt också kontakter med Sollentuna och Järfälla och så vidare.
Tack så mycket, Ibrahim. Varsågod.
Ja, alltså, konkreta åtgärder som vi gjorde från den nationella samordnaren. Dels den här stödlinjen på uppdrag av nationella samordnare som Röda Korset har. Och sen för någon vecka sedan presenterade vi det här kunskapshuset som en del tycker är inte så bra, fast man har inte förstått egentligen vad det handlar om. Och i den kunskapshuset, det är ju ett, det behöver inte vara en fysisk, men det är själva metoden där man samlar både civilsamhället men också första linjen praktiker, där de delar och... Så det pågår jättemycket just nu, och psykisk ohälsa är också faktiskt en viktig del som man har inte uppmärksammat faktiskt, som spelar en jättestor roll.
Det är kanske nästa ämne för P1-debatt, psykisk ohälsa och vad det får för följder. Camilla, vill du addera någonting? Nej, jättebra, då får du. Här har vi flera människor från publiken. Varsågod, vad heter du?
Ja, nej, vad jag heter spelar ingen roll, för det har tyvärr... Vi har tyvärr fått ett sånt klimat numera i Sverige att i såna här debatter som har att göra med islam och terrorism och så vidare, så är det inte riskfritt att uppge sitt namn. Dessutom så jag tänker på vad Lisa Bjurvall talade om där i början, att man fick mycket högre poäng om man hade ihjäl en jude. Och då jag är en jude så löper jag alltså större risk. Så jag tänker, men det gör mig också mer känslig för att alla lögner, eller alla försköningar, jag är kanske för väluppfostrad för att säga lögner, alla försköningar, undanflykter som alltid kommer upp så fort det handlar om islam. Och ikväll har jag hört 5-6 stycken sådana.
Till exempel?
Ja, till exempel om jag tar kanske den värsta. Det här eviga snacket. När ska vi sluta höra? ISIS har ingenting med islam att göra. Jag menar, det, nu börjar ju faktiskt fler och fler journalister i vanliga tidningar, inte bara på nätet, gå ut och säga det här är fel. Även religionsvetare. Jag har hört Leif Stenberg från Lunds universitet. Det är klart att det har med islam att göra. Det har allt med islam att göra. Och senast idag hörde jag Cecilia Uden intervjua en ung ISIS-aspirant i Kairo som berättade att han har gått på Al-Azhar, alltså det finaste, mest prestigefulla islamuniversitetet i världen. 10 av hans klasskamrater skulle väg till ISIS. Ja, jag kan inte gå in på det. Nej. Men ISIS har allt med islam. Varenda halshuggning de gör, varenda gång, så kan de motivera det med ett korancitat.
Ja,
så det är det ena. En annan grej som du sa, nej, det ska jag inte ta, det finns kanske...
Jo, ta
nej,
det.
Nej, men jag tror det finns något, jag kan inte hålla på hur länge som helst.
Nej, det kan du faktiskt inte, då är det en
men,
poäng. Men, vänta, vill du ha ett svar? Det här, vi har ju en panel. Det här du talar
ja,
om...
Ja, men jag vill ha någon fråga till. Sen tror jag det är överdrivet det här också populära snacket att det är så mycket rasism, man anklagar bara muslimer. Om en svensk skulle göra något fruktansvärt terrordåd, då ska inte alla svenska be om ursäkt. Det var du som sa, Alexandra. Mm. Men det där är fel luddigt tänkt. Du får ju tänka på det. Om en svensk går ut och skjuter vilt omkring sig, då har inte alla andra svenskar anledning att säga det där var inte jag, jag stöder inte det. Där det är en stor skillnad. När en muslim gör det, då gör han ju det, han motiverar ju det med sin religion. Till exempel om en kristen skulle gå ut, om vi kan säga då, vad heter han, Breivik, om han skulle gå ut och gjort det här gör jag för att hedra Jesus Kristus, då skulle nog fasen kristna präster få stå i kö för att be om ursäkt.
Du kan inte svara på alla frågor här. Varsågoda nu. Här, varsågoda. Vem vill svara på de här? Är det någon som känner sig manad att svara på de här funderingarna? Magnus eller någon? Camilla?
Den andra där. För den andra, jag håller inte med. Jag tänker att väldigt många av de här rasistiska dåren är gjorda utifrån att man tror på en svenskhet som jag inte vet när den fanns. En ideologisk liksom tanke. Så att man utgår från... Jo, men alltså jag bara menar att den grunden man går tillbaka till är ju just svenskheten. Så att sen, det var...
mm. Tack så mycket, Camilla. Varsågod, Idris.
Alltså, det finns en koppling mellan IS och islam så tillvida att IS förfäktar en extrem tolkning av islam och plockar... Får jag bara säga, ja men alltså Koranen i likhet med alla andra heliga skrifter så att säga... säger väldigt motsägelsefulla saker. Det går alltid att hitta någonting för sin egen tolkning. Men det som är viktigt här, och som jag tycker är mycket viktigt att poängtera, det är att just den här polariseringen som håller på att växa fram, den kan vi förstärka just genom att göra en sån tydlig koppling mellan islam som religion och alla muslimer. Vi har sekulära muslimer, vi har fromma muslimer, och så har vi då jihadister. Och de här jihadisterna, de utgör en liten minoritet. Men de skulle kunna bli en dominerande kraft. Ja, får jag bara säga, och vad gäller Breivik, jag har faktiskt tagit mig tid och läst det Breivik har skrivit. Breivik, han drivs också av föreställningar om att kristendomen är under hot och att hotet utgörs av islam. Så även han har religiösa föreställningar.
Ja. Men hur som helst, det här är...
Jo.
Men du måste lyssna.
Nej, men det... Jo, men
vilka lögner är det som
alla
fortsätter?
Religioner, i alla religioner finns det fanatiska grupper och fanatiska tendenser. Det gäller buddhismen också. Vi ser till exempel i Burma där buddhisterna, de i princip har drivit fram ett tillstånd där det pågår folkmord mot den muslimska minoriteten i det landet. Skulle vi då säga att det är någonting som är inneboende i buddhismen? Det stämmer inte. Det är mycket förenklat. Vi måste kunna se de vidare sammanhangen och fram.
Ja, men... okej, men nästa, vänta, här Fanna. Ja, Fanna vill också prata. Varsågod.
Ja, jag skulle bara fråga dig en sak då faktiskt. Alltså jag tänker på de flesta offren för just de här extrema grupperna muslimer. De är själva muslimer också som flyr därifrån till exempel, som kommer hit. Varför skulle de inte överge sin religion i så fall om det vore så att det ligger så djupt inom islam att vara så hatisk? Till exempel, varför?
Men hörni,
hur kan folk fortsätta vara muslimer om det är så att det är så
ingen, som ni vet, det är så många som vill prata här och vi måste inkludera alla. I det här programmet i Peterbatt hörs alla röster. Så jag vill också säga, Ibrahim, du vill också säga någonting innan vi går vidare med mikrofonen till någon i publiken. Ja, varsågod, tack. Ibrahim.
Jag vill bara islam i likhet med ISIS som Luther har skrivit till Rom och Vatikanen, har över 100 lärda muslimer skrivit till ISIS-ledaren och har punkt för punkt visat vilket fel han har. Och tyvärr, det har inte upplyst det brev som de har skrivit och liksom de pekar på vilka fel de har, feltolkning av islam.
Mm. Varsågod, nästa. Vad heter du? Du får jättegärna ange vad du heter om du vågar.
Jag heter Kashif Virk. Jag arbetar som imam.
Hej, Kashif Virk!
Hejsan. Inom islam Samardia-församling, vi har träffats förut. Jag vill bara berätta, det har mycket prat om att vad gör egentligen muslimer? De tysta i sina moskéer och inte säger någonting. Som imam har jag bara under detta år skrivit 10-tal debattartiklar i Expressen, Aftonbladet och GP främst och tagit avstånd från det här. Samtidigt som vår församling har inlett en kampanj som heter Stoppa krisen med betoning på IS då, där vi aktivt informerar.
Kom, visa den. Ställ den fram om du vill och visa. Ja. Stoppa krisen har ni startat.
Och den går ut på att först och främst är det en informationskampanj genom att tala. Vi tror att genom att informera så får vi bort de fördomar, många av de fördomarna som vi har hört idag också. Och våra moskéer är öppna. Jag har skrivit det själv att våra moskéer ska vara öppna för granskning och folk är välkomna där. Och vi måste få bort moskéerna från källarmoskéer har vi för mycket i Sverige. Vi borde ha moskéer på offentliga platser där man har tillgång och insikt också.
Tillgång och insikt, säger du, källarmoskéerna. Vad händer i källarmoskéerna? Är det där extremismen eller radikaliseringen gror på något sätt?
Inte nödvändigtvis, men det skapar ju fördomar. Att, vad gör de i sin källare? Ja, men om de finns på en allmän plats så kan allmänheten också komma dit. Bara för i fredags så bjöd vi in 4 riksdagsledamöter i vår moské i Göteborg. De samtalade med våra ungdomar, GP var där också. Och det var främst den här kampanjen. De fick veta hur tänker våra muslimska ungdomar. Och det var ett jättepositivt möte. Mm. Så om moskén finns tillgänglig så är alla ni också, du också särskilt är välkommen
alla
i vår moské.
Alla är välkomna. Aldrig i livet säger du. Varför det? Varför skulle du aldrig Du sätter inte din fot hos dina värsta fiender, säger jag. Oj, det där. Vi talar just nu om vikten här av att bygga broar, skapa en dialog och en öppenhet. Varsågod, vad heter du som vill tala?
Mitt namn är Mikhail Kujasos. Jag är studerande i Stockholms universitet. Jag vill ha 3 saker, kanske korta, väldigt korta. Det är först den här debatten om lösningar och om det här, en av lösningarna var övervakningssamhället. Och där går det lite i konflikt med demokrati, tycker jag. För att demokrati är en öppenhet, dialog och att man ska ha en sorts integritet. Men den går i kontrast med övervakning. Alltså, så man måste ha en djup dialog i vad ska vara övervakningen, hur långt ska den gå och vad är konsekvenserna för just demokratin. För att om man ska koppla det vidare till ISIS, ISIS mål är att stigmatisera och skapa en polarisering i samhället där det här hatet gror. Och det skapar incitament för en sån typ av övervakning som kan rasera den här demokratin som hela den här västvärlden bygger på. Så att det är en problematik som jag tycker man måste kunna diskutera. Och inte bara minst om hur man ska lösa ISIS problem, det här problemet med ISIS, radikaliseringen, men också problematiken med den här med demokrati och säkerheten och övervakning. Sen för att poängtera det som du sa, jag tycker också att det finns en problem. Eller jag ska inte hålla med det jag säger, men jag säger att det finns religiösa skrifter. Jag själv har varit kristen, mina föräldrar är katoliker. Där finns det också tydliga texter där det står hur man ska behandla homosexuella, hur man ska behandla kvinnor, speciellt i det gamla testamentet. Och där finns det också judendomen som tar med också med i det här gamla testamentet, som vissa tar det som radikalt, andra är mer lätta att.
Det är en tolkningsfråga. Det är en tolkning. Jag tycker man måste. Religioner har ju väldigt kvinnofientliga moment.
Exakt. Och problemet är att man ska lägga en kam över bara muslimer som att de är fientliga till kvinnor och homosexuella. Då ger man en väldigt felaktig bild. Dels så finns det muslimer som tar avstånd från det. Dels finns det andra religioner som har det i sina skrifter. Och de tar kanske inte med det. Utan det är som en tolkning. Man tar en tolkningsdialog här.
Och sista poängen. Du har säkert jättemycket klokt att säga, fast vi har ju inte så mycket tid. Vad är din sista punkt?
Nej, men då är det där minlighet med övervakning och demokrati och ISIS framgång.
Jag kan släppa in en sista synpunkt, en kortfattad liten in. Ja, där, ja, du mannen här som har räckt upp handen länge. Ja, där. Ja, varsågod.
Ja. Gösta Hultén heter jag. Jag har skrivit en bok som heter om Afghanistan ockuperat. Jag har skrivit om Guantanamo som fortfarande existerar. Jag har skrivit en bok som heter Terroristjaktens svarta bok. Alltså krigen, de västerländska och det sovjetiska krigen har drivit fram jihadismen från början. Sluta angripa de här länderna. Då skulle jihadismens grogrund minska. Läs Palestinafrågan. Då skulle den grogrunden minska. Jag tycker att media nu är hysteriska egentligen. De borde förklara att de ska be om ursäkt för den här killen i Boliden. Det är ju Säpo som har producerat bilden av det. Det är media som har publicerat hans namn och hans bild och gjort honom en terrorist. Han har kallats terrorist trots att han inte var det. Va? De här överdrifterna, de här hysteriska stämningarna som också driver fram kanske en lagstiftning som är kontraproduktiv. När man ska inskrifta nya lagar som ökar övervakningen och som skapar kanske grogrund för ytterligare extremism istället för att motverka den. Jag tror inte alls på det. Jag tror att man ska skapa rättssäkerhet och en medsamhällelighet i de här områdena genom att skapa ett rättssäkert system.
Vad var du som man kan hitta dina
Gösta
böcker?
Gösta Hultén heter jag.
Gösta Hultén, tack så mycket. Magnus Sandelin, innan du åker till Göteborg, finns det någonting som du skulle vilja att vi tar med oss nu? Varsågod. Du har ändå jobbat med alla de extremisterna.
Ja, nej, men jag tycker att ibland så är debatten väldigt polariserad också när den pratar om lösningar på detta. Liksom att man liksom positionerar sig väldigt hårt. Liksom att antingen ska det vara straff enbart eller mjuka verktyg så att säga. Men det här är jättekomplext och man behöver liksom både och. Man måste liksom både kunna jobba med stödlinjer och mentorer och kunskap och så vidare, men också så krävs det naturligtvis repressiva åtgärder också. Alltså det...
Så här krävs en kombo av mjukt och hårt.
Just det.
Ja. Och jag skulle vilja avsluta med Leit och Saman. Ni har kommit hit från Trollhättan efter det här fruktansvärda som hände. Hur går ni vidare och hur går vi alla vidare? Vad har ni för råd att ge? Jag förstår att ni är i en väldigt svår situation. Det kanske inte är så lätt att säga något optimistiskt, framförallt för er. Jag tror att väldigt många av oss här känner oss ganska desillusionerade. Liksom. Men...
Det första jag tänker på är att IS mördade inte Lavin.
IS mördade inte Lavin?
Nej, utan det var faktiskt nazisterna. Rasisterna i detta land. Och vi måste börja härifrån tillsammans. Ja visst, judar, islam, kristendom, judendom. Men vi alla har flytt en gång från ett helvete till detta land för att vi sökte fred, vi sökte demokrati, vi sökte oss till en enhet tillsammans för att leva i detta land och gro och växa och låta våra barn leva i frihet och leva i säkerhet. Och det är härifrån tillsammans vi kan påverka. Men vi glömmer... Vi glömmer var vi kommer ifrån. Framförallt vi som är invandrade svenskar. Vi får inte glömma detta. Och Lavin blev mördad av en högerextremist. Ja. Lavin, jag kan citera honom enkelt och jag har tatuerat in hans citat här som han skrev 2014. Han sa, för mycket hat älska istället bara bättre i längden. Det sa Lavin. Han var 19 år gammal. Han förstod poängen. Jag vill tacka allihopa här idag från vår familj. Tack för er omtanke i våran sorg. Och jag hoppas på en förändring. Jag menar, vi diskuterar bland annat det öppna samhället, våra skollagar. Det måste bli en förändring. Ett öppet samhälle idag där våra försvarslösa barn går i en öppen skola och våra rektorer och lärare går och låser in sig på expeditioner. Jag går till mitt jobb idag och går in med ett passerkort med höga stängsel. Jag ska gå in till en fabrik och arbeta. Där har ingen obehörig komma in. Men våra elever, våra barn och de försvarslösa barnen och lärarna kan inte göra någonting. De lever i ett öppet samhälle. Men alla övriga går och låser in sig bakom stängda dörrar. Det är fel. Det måste ske en förändring. Jag säger inte att vi ska stänga samhället. Jag säger inte att vi ska stänga skolan. Men vi måste tänka om. Vi får inte vara så naiva här i Sverige. Det är jätteviktigt. Så tack till er allihopa, verkligen.
Det är vi som tackar. Må kraften vara med er. Vill du säga någonting, Leit?
Nej, jag vill också bara tacka allihopa för att ni tänker på oss. För det är en väldigt jobbig tid för hela familjen och släkten och vännerna till Lavin. Det är det jag kan säga.
Tack så hemskt mycket. Hörrni, jag vill säga ett stort tack till er alla som kom hit, som bidrog, som nyanserade. Mest dåligt samvete har jag gentemot Emelie Wangen Lindgren som inte har hunnit vara med, stackaren. Jag säger ett stort tack till dig, Magnus, som kom hela vägen från Göteborg. Och jag säger också till Per, hela vägen från Tärnsjö som inte var så långt borta som jag trodde. Men jag säger framförallt ett stort tack till er alla. Ni har varit helt fantastiska. Vi har inte löst alla problem, men vi har ändå gjort vårt bästa för att nyansera och försöka förstå lite bättre. Lycka till, hörni.